Bismillahirrahmanirrahim. Vi fortsätter den här lektionen som handlar om islams vackra sidor. Det elfte exemplet som Sheikh Abdurrahman ibn Nasir al-Sa'di tar upp är att islam är en fullbordad religion som inkluderar även straffrätt. Att i islam så finns det, den är så pass fullbordad och perfekt att den även inkluderar saker som har med straff för de personer som är kriminella att göra. Och det här är någonting som är väldigt kontroversiellt som ni känner till idag. Man pratar mycket om det i media och hur barbariskt media framställer vissa av de islamiska straffen. Och hur hemskt det är att det är på det här viset och så vidare. Det är någonting det talas väldigt mycket om. Men för att vi ska försöka vända och vrida lite på det hela så ska jag nämna lite statistik. Hur det kan skilja sig i ett land som implementerar sharia och de här hårda domarna som finns i islam. Och hur det kan vara i ett land som inte gör det. Sverige, som ni säkert känner till, är ett av de länderna med bäst BNP. Det är bra, hög standard, ekonomisk standard. Alla människor har utbildning generellt och det är mycket rättvisa generellt att folk ska kunna utbildas och så vidare. Så det är inte ett land som man kan tänka sig att det ska finnas så mycket kriminalitet i. Och det är ett land det är väldigt lite kriminalitet i om man ska jämföra med vissa sydamerikanska länder, vissa afrikanska länder, centralamerikanska länder och så vidare. Eller USA till exempel. Det är förhållandevis väldigt lite kriminalitet i Sverige. Och jag tänkte jämföra det med ett land som implementerar sharia-domar när det kommer till kriminella. Och även fast jag inte säger att det här landet ska vara perfekt från alla synvinklar. Men även man kan se vilka spår du får när man implementerar sharia. Och det är Saudiarabien. Saudiarabien som BNP-mässigt när det kommer till människor har det sämre ekonomiskt ställt. Det finns mycket mer fattiga människor där än vad det finns i Sverige. Det finns mycket segregering eller vad man pratar om. De olika sakerna som man talar om som leder till kriminalitet i till exempel Sverige. Det existerar till stor del och ännu mer borta i Saudiarabien än vad det gör i Sverige. Men låt oss titta lite på skillnaden mellan brottsstatistiken. Jag är tillbaka till en känd sida som skriver om brottsstatistik och andra statistiker som heter Nation Master. Nation Master berättade att år 2002 så anmäldes det 1,2 miljoner brott i Sverige. Hur många var det som anmäldes samtidigt i Saudiarabien? 84 000. Det vill säga mindre än en tiondel, en tolftedel, en trettondel eller liknande. Och Saudiarabien har trots det tre gånger så stor befolkning. Så att om man skulle ha lika stor befolkning i Sverige som där så kanske antalet brott som hade anmälts skulle gå upp till 3 miljoner, det vill säga 30-40 gånger mer kriminalitet i Sverige än vad det är i Saudiarabien. Och länderna som toppar statistiken är självklart länder som USA, Ryssland, Mexiko, Frankrike och så vidare. De här länderna har mest kriminalitet och det är de som oftast brukar tala mest om hur brutalt det är med sharia-domar. Men när islam sätter ett straffsystem så har det två stycken syften. Syfte dels att den person som har gjort ett brott ska straffas. Och det andra syftet, som är ett av huvudsyften, är att skrämma bort liknande kriminella att göra andra saker. Men när det finns till exempel misshandel och man får villkorlig dom när man misshandlar någon, eller man får väldigt svaga straff, om man inte blir rädd för att kunna straffas för det, då kommer även den här kriminaliteten att fortsätta. Men när det finns hårda straff som skrämmer bort folk från det, då minskar självklart brotten, som vi ser här, att det är en väldigt, 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 väldigt mycket mindre kriminalitet där. Person på hopp i Sverige år 2006. 845 stycken per 100 000 invånare. Saudiarabien 63 stycken. Det vill säga mindre än en tiondel så många personhopp på hopp och rån, personrån och liknande. Inbrott. Sverige 1094 per 100 000 invånare. Saudiarabien 0,1 per 100 000 invånare. Det vill säga det är ungefär 10 000 gånger mer inbrott i Sverige än vad det är i Saudiarabien. Våldtäkter. Saudiarabien 0,14 per 100 000 invånare. Sverige 46. Det vill säga 460 gånger mer våldtäkter i Sverige än vad det är i Saudiarabien. Om man ska jämföra våldtäkter i Sverige som är extremt ovanligt, om man ska jämföra till exempel med Sydafrika eller USA. I USA där varannan minut så är en kvinna som våldtas. Under den här lektionen som vi kommer ha så kommer det vara cirka 30 kvinnor samtidigt i USA som våldtas. Nah. Och kolla på antalet rån. I Saudi 0,12 per 100 000 invånare. I USA 144 per 100 000 invånare. Det vill säga ungefär 1440 gånger mer rån som sker. Alltså rån mot banker och rån mot liknande grejer. Än vad det sker i Saudiarabien. Hur försöker de lösa problemet till exempel i USA? De spärrar in människor. Så att det finns ungefär 2,5 miljoner människor som sitter i fängelse. Och stor del av befolkningen är kopplad till fängelsesystemet. Och mord är otroligt utspritt i Kapstaden, till exempel i Sydafrika, 18 000 mord per år. Och liknande, eller vad det har skett i Mexiko de senaste 3-4 åren, 30-40 000 mord och så vidare. Så när man ser saken i en helhetsbild, man inte bara tittar på ett specifikt straff, utan man ser vad blir helhetsbilden av att ha de här hårda straffen som Shariaen har kommit med. Det är att kriminaliteten minskar så pass drastiskt att den knappt existerar. Till skillnad från andra länder som det fortfarande är säkrare i. Och jag kan lova att det finns mycket mer vapen till exempel. Och mer fattigdom och mer liknande saker i Saudiarabien än vad det finns till exempel i Sverige. För att inte tala om andra länder. Och trots det som sagt, genom att islam har kommit med dessa domar. Så kan man på det sättet i princip utrota brottslighet som är likt en sjukdom som äter upp hela samhällen. Och gör det svårt för människor att kunna känna sig trygga när de går ut. Kvinnor blir rädda att de ska bli våldtagna när de går utomhus. Människor är rädda att de ska kunna ha pengar hemma för att de får inbrott. Människor är rädda för att de ska kunna ha på sig finare kläder eller liknande för att de ska bli rånade. Så det här är utan tvekan någonting som tyder på islams perfekta, hur perfekt islam är. Man får också se, visst, det är hårda straff. Och den personen som blir straffad, det är någonting väldigt hårt. Men det är en person som har gjort kriminalitet. Och det kommer bli väldigt få människor, eftersom det är så pass avskräckande med de här straffen. Så är det väldigt få människor som kommer bli straffade med det. Och det är vissa personer som får dra skada. Men det sker till den stora majoritetens stora fördel. Så stora majoriteten klarar sig från att det ska spridas brott. Och stora majoriteten klarar sig från att bli påhoppad och liknande. Och det är det man ofta glömmer. Man tänker hela tiden vad synd det är om den kriminella, hur den ska straffas. Man glömmer bort hur synd det är om alla offren som ständigt blir drabbade. Och inte bara prata om offren utan alla människor som ständigt går runt och är rädda. Exempel 12 som Sheikhen nämner. Bland det som tyder på islams lagstiftningsfullbordan är någonting som kallas för al-hajar. Al-hajar, det är att om en person är galen till exempel, eller en person är väldigt ung eller beter sig på ett idiotiskt sätt, så ser domaren till att han inte får använda sig utav sina pengar. Eller en person till exempel har väldigt stora skulder och han använder sina pengar samtidigt och inte ger tillbaka skulderna till den som är fattig. Då kan domaren döma att han inte får använda sina pengar tills han har betalat tillbaka sina skulder. Och att han bara får så pass mycket pengar så han klarar sig. Det är ett av de exemplen som Sheikhen ville ta upp. Som tyder på att islam även inkluderar såna här aspekter som har med domstolar att göra. Ett annat exempel som Sheikhen nämner är att islam har lagstiftat att man ska skriva ner folks rättigheter i dokument. Som vid handel och när man donerar pengar och liknande. På det här sättet så går inte människors rättigheter till spillo. Och det här är något som har förekommit från profeten sallallahu alaihi wasallams tid. Att man skrev ner folks rättigheter i dokument och allting dokumenterades. För att just rättvisan ska bevaras. Och det var någonting som var väldigt ovanligt på den här tiden. Men islam kom med det för att se till att alla människor ska ha sina rättigheter på plats. Ett annat exempel som Sheikhen nämner, exempel nummer 14. Att vi talade tidigare om att islam har uppmanat till allmosa. Att man ska ge pengar till de fattiga. Men det är inte alltid man kan ge pengar till folk. Ge bort sina pengar. Men ibland kanske man kan ge ett lån. En person behöver till exempel gifta sig eller köpa ett hus eller liknande. Man kanske inte kan ge den personen 100-200 000 kronor. Man kanske kan låna bort pengar till den personen. För att han ska kunna klara av situationen som han senare betalar tillbaka. islamiska lån skiljer sig från kapitalistiska lån. Kapitalistiska lån som till exempel sker i Sverige och västvärlden är byggt på att den rike ska utnyttja den personen som är i behov. Till exempel nu, en person är fattig och behöver gifta sig och har lite pengar. Då går jag till min kompis och säger, kan jag få låna 50 000 kronor för den här saken? Så han, jo visst, men betala tillbaka ränta varje månad så att jag kan få 65 000 kronor tillbaka. Det vill säga, han vill utnyttja den personen som är fattig. Och ju längre han skjuter upp på sitt lån och ju svårare får han betala, så får han betala mer ränta. Så det handlar om att den rike, den som har pengar, inte ska hjälpa den andra utan ska utnyttja den andra. Medan islam säger vad? Man ska ge de här pengarna för att låna till en annan person för att kunna hjälpa personen som är i behov. Kolla på en väldigt vacker ayah i Koranen som talar just om lån. Allah azza wa jalla säger: "Wa in kana dhu usratin fanadratun ila maysara wa an tasaddaqu khayrun lakum." Om den personen som nu når ut pengar har svårigheter att betala tillbaka, så skjut upp hans betalning. Och att ni ska ge pengar till honom som sadaqa, att skriva av lånet, är bättre för er. Kolla på den här situationen, subhanallah, hur det skiljer sig från idag. Idag, den personen som har svårt att betala tillbaka betalar mer, högre ränta. Och om man inte kan betala, så skickar man kronofogden på honom, så börjar ta hans grejer och han får det bara sämre och sämre ställt. Islam säger vad? Skjut upp. Låt han ta lite längre tid på sig. Hjälp honom. Och om han har det väldigt svårt, så skriv av skulden, så kommer det räknas som en form av sadaqa. Kolla skillnaden. Kolla hur islam ser till att de fattiga ska få sina rättigheter och kunna klara sig. Att de också ska kunna ställa sig på benen och kunna klara av dessa svåra situationer. Och det här räntesystemet som man har idag i väst, det drabbar inte bara enskilda personer, utan det drabbar hela länder. Det finns hela fattiga länder som fortsätter att vara fattigare och fortsätter att bara bli fattigare och fattigare. Genom vad? Att rika länder lånar dem pengar och höjer räntorna, så att de ständigt kommer befinna sig som slavar till dessa rika länder, och de ska kunna sätta vilka villkor de vill för att kunna få sina företag att utnyttja de här folken och så vidare. Kolla hur världen är uppbyggd, det här räntesystemet som finns världen över, hur det drabbar enskilda personer som bara vill köpa ett hus, och hur det drabbar hela länder som aldrig kommer kunna komma på fötter, för att den rika kapitalistiska världen utnyttjar de här stackars länderna och låter dem inte komma på fötter. Exempel nummer 15. Att islam har ett kompletterat domstolssystem. Det vill säga att islam satt upp grundregler och grundprinciper för hur en domstolsprocess ska gå till. Och det här gjordes var någonstans och när? Det här gjordes på 1600-talet på den arabiska halvön. Där deras system gick ut på att de rika utnyttjade de fattiga. Och de som hade hög status i samhället, de fick alltid sin rätt. Och de som inte hade hög status fick aldrig sin rätt. Så de satte upp principer att alla står inför domstolen med samma status. Det vill säga att den personen som har blivit förtryckt och det har tagit hans pengar, även om han är den lägsta personen i samhället och den fattigaste personen i samhället, så har han rätt att kunna få sin rättighet. Och domaren måste döma efter sanningen och inte efter en persons ursprung eller en persons sociala status eller en persons rikedom. Och profeten sallallahu alaihi wasallam har sagt att även om Fatima bint Muhammad, alltså profeten sallallahu dotter, och profeten sallallahu har sagt om sin dotter vad? Att hon är en del utav mig, och det som gör henne arg gör mig arg, och det som gör henne ledsen gör mig ledsen. Det är profeten sallallahu älskade dotter som han älskade mer än många utav andra människor. Vad sa profeten sallallahu alaihi wasallam? Wallahi, om hon hade snott så hade jag huggt av hennes hand. Det vill säga, det spelar ingen roll om det ska, så ska vara dottern till ledaren för landet eller dottern till profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Det spelar ingen roll. Alla står inför domstolen på samma sätt. Och den rike ska inte kunna komma undan. Så som det fortfarande sker i många länder, fast på ett lite finare sätt. Den rika har lätt att kunna fixa bra advokater som lyckas ta honom ut ur lagarnas hål. Men islam är inte på det här sättet, utan satt upp grundprinciper och grundregler som skulle se till att alla får sin rättighet. Och på grund av det här så brukade även icke-muslimerna komma till muslimska domstolar för att de skulle döma åt dem, för de visste att där kunde man åtminstone få rättvisa. Judarna på profeten sallallahu alaihi wasallams tid, de ville inte gå till sina egna domare, utan de gick till profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam, för de visste att han inte tog mutor. Och att ta mutor, särskilt för en domare, är en av de stora synderna i islam. Det här var någonting som profeten sallallahu alaihi wasallam bekämpade väldigt hårt redan på sin tid. På grund av den här situationen så har, som sagt, även de som var icke-muslimer på den tiden brukade vända sig till profeten sallallahu alaihi wasallam och brukade vända sig till de islamiska domarna, för att de visste att de dömde med rättvisa. Ett 16:e exempel som tyder på islams perfekthet och en av islams vackra sidor är att islam har uppmanat de troende till det som kallas för shura. Att islam uppmanar inte att det ska vara en person som styr över alla andra och ingen annan får ha någonting att säga om saken. Den islam har uppmanat det som kallas för shura. Det vill säga att om man ska fatta ett beslut, vad det säger, det handlar om mindre saker, kanske till och med en familj eller liknande, eller det handlar om ett helt land, eller det handlar om kommuner, det handlar om liknande, så ska man göra det med shura. Att man gör det, man rådger sinsemellan med varandra, så att det inte bara ska vara en person som styr över alla andra. Islam har heller inte sagt att den här shuran ska vara att hela befolkningen, vare sig befolkningen består av grovt kriminella, knarkare eller folk som har avvikande ideologier som kan vara skadliga för andra, att alla de här ska rådfrågas om de här sakerna. Islam säger att de som ska vara med i shura, det är de personerna som kallas för... Funkar inte? De som ska vara med på shura är de som kallas för ahlul hilli wal aqd. Det vill säga de som har... De som kan komma med goda beslut. Det vill säga att de intelligenta och de lärda. De som har studerat islam på ett korrekt sätt. Och de som har studerat andra vetenskaper också. Det vill säga att de som ska rådfrågas i frågor som har med länders angelägenheter och så att göra, det är inte hela befolkningen. För hela befolkningen vet oftast inte vad som är bäst just för landets nytta och vad som är mest islamiskt korrekt. Problemet är, hur har man gjort istället i de nutida demokratiska systemen? Man lockar befolkningen att rösta igenom beslut genom att man ska ge dem andra fördelar. Det vill säga att partier som är vänsterinriktade till exempel, de lockar fattiga människor med att de ska få mer bidrag och de ska få kortare arbetstider och ska få si och så. Och högerpartier lockar de rika med att de ska sänka skatten och det ska vara lättare att styra företag och så vidare. Det vill säga att man mutar folk med plånboken att rösta på vårt parti, så kommer vi rösta på vårt parti och på det här beslutet som vi har, för så kommer vi att ge lite mera pengar. Ni kommer få lite mer i plånboken. Man säger till och med att i USA att 90% av befolkningen är välkommen till kritan, så röstar de med plånboken. Det är partiet som säger till dem, ni kommer få lite mer pengar, så röstar de på dem. De röstar på dem trots att det innebär att de kommer, just det här partiet tycker man ska kriga och det här partiet tycker man ska göra fullt med andra saker som egentligen inte befolkningen bryr sig någonting om. Så de bryr sig bara om, till slut, om vad som kommer in i deras ficka. De blir i princip mutade av de här partierna. Och för att den personen som har kan bäst kunna komma ut i media och lova folk massa lögnaktiga lovord som de sen inte kommer hålla, att de ska rösta på dem, så kommer de få alla de här fördelarna. Och sen får de igenom fullt med andra beslut som den stora, stora delen av befolkningen inte har någon aning om vad det händer. Och så säger man att vi har rådfrågat befolkningen. Och det är egentligen ett sätt att skratta åt människor, skratta åt deras idioti och få dem att tro att de verkligen är med och styr, trots att de istället har lurats in i olika saker för att de som sagt vill rösta med plånboken. Och det här är inte det sättet som islam kallar till att man ska styra. Utan islam säger inte heller att man ska ha, att det ska vara en diktator som styr över allting och inte låter någon annan ha någonting att säga. Och det är bara vad han vill som ska vara bäst för honom som ska ske med landet. Islam kallar inte till det här, utan islam kallar till medelvägen mellan de här två sätten. Att det finns en ledare, ja. Men den här ledaren, innan han fattar några beslut, så ska han ständigt rådfråga dem som vet vad som är bäst för landet. De specialisterna, som vare sig det är ekonomi eller juridik eller inom islamiska vetenskaper och så vidare, som vet vad som kommer vara bäst för landet i den här situationen. Och det ska inte vara baserat på att man ska lura stora delar av befolkningen att rösta på dem för att man senare ska kunna fatta några beslut och säga att det var folket som ville det här. Oj. Exempel nummer 17. Islam har kommit för att korrigera folkets religion och folkets levande. Islam bryr sig inte bara om det som kallas för dunya och inte bara det som kallas för din. Det vill säga, islam bryr sig inte bara om det materiella, om det världsliga, och inte bara om det själsliga, utan islam bryr sig om båda två. Islam kom för att korrigera människans själsliga liv, kom för att korrigera människans materiella och världsliga liv. Islam säger inte att man bara ska lägga all vikt på att sitta i något kloster eller sitta i något buddhisttempel eller sitta och göra olika flummiga ramsor och liknande och försöka vara själslig. Samtidigt som man inte bryr sig någonting om det världsliga och det materiella och vad som händer runt omkring en, hur det här ska styras. Och islam säger inte heller att man ska vara materialist och man ska lägga, försvinna bort i sina lustar och begär och inte bry sig om någonting om det själsliga och om hur man ska rätta till sin själ. Islam säger, går medelvägen och säger att man måste korrigera det här och korrigera det här. Kolla till exempel på de ideologier som har uppstått som stor del av västvärlden följer idag. Antingen att de är liberaler eller att de är kommunister eller socialister eller konservatister eller alla de här olika isterna som existerar. Alla de här ideologierna handlar bara om vad? Handlar bara om människans materiella liv. Handlar bara om att man ska saker och ting, hur staten ska styras, hur det ska korrigeras och så vidare. Och helt och hållet lämnat att korrigera människans själsliga liv. Och på grund av det här så ser man hur det sprids i många av de här länderna som har det väldigt materiellt bra. Hur många, stor del av befolkningen blir deprimerade. Hur stor del av befolkningen känner sig själsligt lidande. Stor del av befolkningen, många personer begår självmord. Och många personer mår väldigt dåligt. Och hur många personer måste gå till psykologer och andra personer måste ta antidepressiva medel. För att de har bara lagt vikt på att människan ska ha det bra rent materiellt och bryr sig inte om människans själsliga liv. Och själen behöver näring på samma sätt som kroppen behöver näring. Men näringen till själen skiljer sig från näringen till kroppen. Kolla istället på religioner som bara pratar om det själsliga eller sekter. Till exempel kristendomen, buddhismen, hinduismen, new age och liknande religioner och sekter. Det enda de lägger vikt på är hur människan ska korrigera sin själ och korrigera, bli bättre människa för sig själv. Och bryr sig inte om det världsliga och materiella runt omkring en. Och på grund av det här så har de här religionerna inte blivit kompletta och fullbordade och omfattande religioner som omfattar hela människans liv. Den omfattar bara en viss del av människans liv och resten får människan välja och vraka emellan och styra så som de själva vill. Och på grund av det här så styrs det oftast i de här länderna med orättvisa lagar som de själva har satt upp. Problemet är, utöver med de här religionerna som säger att de ska lägga vikt på att korrigera människans själ och så vidare, att själen kan bara korrigeras med det som kommer från Allah subhanahu wa ta'ala. Människans kropp kommer från jorden. Allah subhanahu skapade Adam från jorden och sen lät hans barn komma från honom. Så människan, för att korrigera sin kropp, så behöver de näring av det som kommer ut ur jorden, eller det som äter av det som kommer ut ur jorden. Frukt, grönsaker, djur och liknande. Men vad är det som ger näring till själen? Själen, var kommer den ifrån? Det är från Allah subhanahu wa ta'alas beordring. Allah azza wa jalla säger: "Yas'alunaka 'anir ruh, qul ar-ruhu min amri rabbi." De frågar dig om själen. Säg, själen är från min herres beordring. Så det som ger näring och det som korrigerar själen är vad? Det som kommer från Allah subhanahu wa ta'ala. Att ha kunskap om Allah subhanahu wa ta'ala. Att dyrka Allah subhanahu wa ta'ala. Och att leva i enlighet med hans påbud och hålla sig borta från hans förbud. Det här är det som korrigerar själen. Och att försöka korrigera själen med egengjord asketism. Eller göra det genom olika yogaövningar eller liknande. Det korrigerar inte själen. Man ser de munkar som har levt i kloster. Och de säger att de lever där i 60 år och så vidare. För att de ska bara korrigera sin själ och ägna sig till dyrkan. Och det är dyrkan som inte är baserad på det som har kommit till Koranen och Sunnan. Och det som gör Allah subhanahu wa ta'ala nöjd. Hur mycket har de egentligen korrigerat sin själ? Kolla hur många hundra om inte tusentals munkar som grips för att de våldtar småbarn. Och det här är bara väldigt lite av det som har kommit fram. Hur de grep under en kort tid cirka 700 präster i USA. Och vad heter det? Munkar i USA. Kan jag inte backa nästan så att ljudet bryts hela tiden. Och de visar sig att de inte alls har korrigerat deras själ. Men istället så har det gjort till att de har blivit värre. Och de ägnar sig till våldtäkt av småpojkar och liknande. Så när de försökte korrigera sin själ, men det som inte kommer från Allah subhanahu wa ta'ala, så ledde det till de här hemska sakerna. Wallahu al-musta'an. Namn. Exempel nummer 18. Att i islam, att kunskap, religion, styre och bestämmelse går hand i hand. Så islams etik och moral och bestämmelse ska ha inverkan på hur landet styrs. Islam har kommit med otroligt vacker etik och moral. Om hur människan ska vara med andra. Och som vi pratade om innan, om barmhärtighet och omtanke om andra. Och gottgörande och liknande. Islam säger inte att det här är bara någonting. Ett sätt som du ska bete dig sinsemellan, mellan dig och dina kompisar. Utan även är det här någonting som ska påverka hur landets politik ska styras. Att landets politik ska styras av de islamiska bestämmelserna och islamisk etik och moral. För att säga att det här är någonting som inte har med staten att göra. Så kommer det istället att ta över, de här länderna kommer att tas över av konstiga ideologier. Som går rakt emot den etik och moral som islam har kommit med. Titta till exempel på kristna. En av deras största principer de har. Att man ska vända andra kinden till. Och säg vilket land som någonsin har praktiserat det här i sitt styre. Titta på Bush. Hur han sa att han var så kristen och att han älskar Bibeln. Han går på bibelsöndagars träffar och så vidare. Så fort de blev attackerade och någon bombade deras torn där borta och sprängde dem. Var det första han gjorde? Han attackerade två länder tillbaka för att hämnas. Var var någonstans de ska vända andra kinden till och alla de här grejerna som de snackat om, det existerar inte längre. Så de säger att det här ska helt och hållet, deras etik som de har, ska helt och hållet skilja sig från hur ett land styrs. Så är det inte i islam. Och islam i sig är inte alls emot framsteg inom teknologi och upptäckter. Utan upptäckter och uppfinningar är någonting som går hand i hand med islam och någonting som islam uppmanar till. Det här var skillnad till hur kristendomen betedde sig när den europeiska renässansen började. De började få teknisk utveckling och de började få materiell utveckling och så vidare. Kyrkan ställde sig helt och hållet emot det här och tyckte att det här var fel och det här var från Satan och så vidare. Vilket ledde till att stor del av deras befolkningar blev vad? Sekularister eller ateister. För att kyrkan hängde inte med på de här sakerna. Islam är tvärtom. Islam har uppmanat till teknologisk och materiella framsteg. Och av den anledningen så ser man att muslimska länder, när de kan bli mer utvecklade, så betyder det inte att befolkningen i sig blir mindre praktiserande. Utan i många länder världen över, den muslimska världen, som nu får en större, de blir starkare materiellt sett, så ser man att en stor del av befolkningen blir mer och mer praktiserande. Och det här sker över den hela muslimska världen ungefär, wallillahi alhamd. Så att islam är inte emot framsteg och ingen bakåtsträvande religion, utan anser att det här, så länge det är nyttigt och gynnar människorna och gynnar den religionen, så är det någonting som är uppmanat och bra och någonting som man ska göra. 19:e exemplet som Sheikhen nämner är att islam går aldrig emot intellektet eller vad sann vetenskap säger, vilket tyder på att denna religion är stadfast och passande för varje tid och plats. Om man läser i Koranen så ser man att det är många verser där Allah azawajal uppmanar till att man ska använda sitt intellekt. Och människan ska tänka efter. Och många verser där Allah azawajal uppmanar människan att beskåda naturen, Allahs skapelse, och beskåda det som finns runt omkring dem. På grund av det här, när muslimerna, när islam började spridas, så ledde det till en vetenskaplig revolution i världen och en renässans som inte tidigare skådats något liknande. Att från att araberna, som ansågs på den tiden vara bland de mest efterblivna folken, som till och med var, ansågs vara mer efterblivna än vad vikingarna var och så vidare, till att de blev de ledstjärnorna inom all vetenskap under flera århundraden. Och grunden till den europeiska renässansen var att européerna åkte till muslimska länder och lärde sig från muslimska lärda och muslimska vetenskapsmän. För islam var aldrig emot det här, utan islam uppmanade till att man ska använda sin intellekt i de här sakerna och uppmanade till att man ska även beskåda Allah subhanahu wa ta'alas skapelse. Kolla på Cordoba, som fanns för 1000 år sedan. Det fanns 70 bibliotek i den här staden och det var världens största stad på den tiden. Det fanns 300 badhus som man kunde bada i, till skillnad under den tiden, och 500-600 år efter så kunde fortfarande de europeiska kungarna endast bada en gång per år. Under den här tiden som muslimerna alltid såg till att de skulle bada och duscha åtminstone på Jumma och flera gånger i veckan. Och tvätta sig på tvätthus. De sa till och med på 1600-talet så kunde man känna lukten från franska slottet, kungaslottet i Paris på 1600-talet. På flera kilometers avstånd för att det stank så mycket. För att de uträttade sina behov inuti slottet och det samlades under åratal otroliga stanker. Och därför de även upptäckte parfymer, för att de stank så mycket på den tiden. Och det nämndes från Karl den 12 och liknande att han duschade en eller två gånger och då höll han på att dö för att det var så skadligt för honom, för att han var så smutsig av sig. Det här var kungar som höll på fram till 1700-talet, under den tiden det existerade den här utvecklingen i de muslimska länderna. Och som sagt, det fanns 70 bibliotek i Cordoba, en stad under den tiden. Av dessa bibliotek så har det nämnts vissa att det fanns upp till 2-3 miljoner volymer böcker i, och vissa nämnde att det var 1 miljon volymer böcker som fanns i vissa bibliotek. Stockholms stadsbibliotek idag finns det 700 000 böcker i. Det vill säga större än det största biblioteket i Stockholm idag. Bara när de skulle samla bibliografi för böckerna som fanns i det här biblioteket, så var det 44 volymer i sig där det bara stod titlarna och var de låg någonstans i biblioteket. Det här var över tusen år sedan som det existerade i muslimska världen. För att islam uppmanade till de här sakerna. Islam uppmanade till att man ska göra vetenskapliga upptäckter. Och islam uppmanade till att man ska använda sitt intellekt i de här sakerna. Men tyvärr när muslimerna inte längre praktiserade sin religion och gjorde det som Allah uppmanade dem till, så skedde den här efterblivenheten som vi idag ser tyvärr i den muslimska världen. Och kolla också på Panala, en tid när det finns 70 bibliotek i en stad och gatorna i landet är upplysta under hela nätterna. Det här var en tid i Sverige där man som bäst kunde skriva några bokstäver på en runsten. Och det inte fanns några bibliotek överhuvudtaget. Och vikingarna åkte runt och sysselsatte istället med att plundra kloster och sno till sig lite guld från andra länder. Det här var den utvecklingen som fanns här på den tiden. Och kolla vad som hände med araberna. Och kolla vad som hände med folket i de muslimska länderna när de följde de muslimska lärorna. Så islam är absolut inte emot att man studerar dessa vetenskaper som finns. Så länge det är personen i sig som studerar det, håller sig fast vid sin religion, håller sig fast vid sin korrekta aqida och håller sig fast vid islams läror. Exempel nummer 20. Sheikhen sa att man kan ta en inblick och titta på hur islam spreds. Och hur det här var ett underverk och någonting som utan tvekan var från Allah subhanahu wa ta'ala. Profeten sallallahu alaihi wa sallam gick ut från grottan Hira helt ensam. Han har fått uppenbarelse från Jibril alaihi salam. Iqra bismi rabbikal a'la och så vidare. Den här suran. Han gick ut och var helt ensam. Och han kallade till Allah subhanahu wa ta'ala. Och han kallade sina släktingar först. Och han kallade sin omgivning. Och kallade dem i Mekka. Och efter 13 års kamp så hade inte ens folket i Mekka blivit muslimer. Men han hade ett 100-tal följeslagare och de ville hijra till Medina. Och där började islam sprida sig. När profeten sallallahu alaihi wasallam dog 23 år efter att han gick ut från grottan Hira och var helt ensam, så styrde islam över 3,2 miljoner kvadratkilometer mark. Det vill säga hela den arabiska halvön. Vilket är cirka 8 gånger större än Sverige. Och styrde över Yemen, styrde över Oman, styrde över Bahrain och styrde över dagens Saudiarabien. Islam fortsatte att spridas efter profeten sallallahu alaihi wasallams tid. Och araberna som tidigare varit uppdelade i små klaner som ständigt krigade mot varandra hade enats och ställde sig emot de största stormakterna och supermakterna som fanns på den tiden. Romarriket på ena sidan i väst och det persiska riket i öst. Islamkrigare, muslimska krigarna krigade mot båda dessa två stater och allt det förtryck som förkommer de här staterna, och islam krossade båda staterna och tog över det. Och under Khulafa Rashidons tid, alltså cirka 30 år efter profeten sallallahu alaihi wa sallams död, så styrde islam över 40 miljoner av världens, på den tiden 210 miljoner invånare. Det vill säga 19% av världens befolkning, bara cirka 40 år efter att profeten sallallahu alaihi wa sallam gick ut helt ensam. För Hira hade islam spridits till 19% av världens befolkning. Beni Umayya, den första dynastin efter Khulafa Rashidin, fortsatte att sprida islam. Och ungefär 100 år efter profeten sallallahu alaihi wasallams död så styrde muslimerna över nästan 30% av världens befolkning. Det här var någonting som hände och under en väldigt kort tid. Muslimerna hade tagit över nästan hela vägen upp till Paris, alltså Spanien och så vidare, och hela vägen bort till Kina, Vietnam, Indien och så vidare under bara 100 års tid. Och det här var utan tvekan ett underverk från Allah subhanahu wa ta'ala. Och Allah alltså, det lät sin religion spridas på ett väldigt snabbt sätt. Man kanske kan säga att andra dynastier har också spridit snabbt. Mongolerna tog över stor del av världen. Romarna tog över del av världen och så vidare. Men folken som befann sig i de här länderna efter mongolerna tog över, ville de leva i enlighet med Genghis Khans levnadssätt eller inte? De hatade dem. De vill inte ha någonting med dem att göra. De länderna som muslimerna tog över är muslimer än tills idag. Och de som länderna som blev erövrade och folk blev muslimer enligt sitt eget val, för de hade rätt att vara kvar på sin egen religion. Muslimerna tog över länderna och de konverterade av egen vilja. De här folken som levde i de här länderna som hade blivit erövrade, blev de gerillakämpar som hatade religionen och försökte göra allting för att stoppa religionen? Eller blev de religionens imamer? De blev religionens imamer. Redan på tabi'ons tid, studenterna till sahabas, fanns al-Hassan al-Basri, Atta bin Abi Rabah, Mujahid och andra stora imamer som alla var från icke-arabiska länder som hade blivit erövrade, som blev imamerna för muslimerna. Abu Hanifa, som var en av de fyra imamerna, var från Afghanistan. Titta bara på de som har skrivit ner de hadithböckerna som vi har idag. Al-Bukhari från Uzbekistan, Muslim från Nisabur i Iran, Tirmidhi, Ibn Majah, Abu Daud, An-Nasai. Alla de kommer från Turkmenistan eller från Iran eller från de här länderna. Titta på Al-Bayhaqi, Al-Hakim, Ibn Hibban. Alla de här, de kommer från länder som blev erövda av muslimerna. Men de fick kärlek i sina hjärtan för den här religionen. Och de blev från religionens imamer. Kolla vad som hände när Europa skulle kolonisera andra delar av världen. Vad hände? Det blev uppror och folk hatade dem. Och 1 miljon människor dog i Algeriet när de skulle göra sig fria från dem. Och miljontals andra människor dog i sin frihetskamp mot de här kolonisationsländerna. Det var inte så islam gjorde. Islam kom och visst öppnade upp dessa länder. Men folk konverterade av egen vilja. Och folk älskade den här religionen och blev till den här religionens stora imamer. Och även de stora forskarna som fanns var ofta från andra, vissa av dem var från andra icke-arabiska länder som hade blivit erövrade. Men de var ledstjärnor inom islams religion. Vilket tyder på att islam kom och öppnade upp hjärtan innan de öppnade upp länderna. Profeten sallallahu alaihi wasallam sa till Salman al-Farisi som var från Iran. Han sa om kunskap och en riwaya om religionen hade varit i Thuraya, det vill säga vid stjärnorna, så hade någon från det här folket gett sig iväg dit för att samla den kunskapen. Det vill säga att profeten sallallahu berättade om att i framtiden så kommer man se att folk från det persiska riket kommer bli muslimer och kommer att söka efter kunskap även om de skulle åka lång distans och sina sprida den här kunskapen, vilket vi såg som jag sa att stor del av de stora imamen inom hadith kom från det persiska riket. Folk som konverterade, blev muslimer, älskade islam och blev dess imamer. Det 21 exemplet som är det sista exemplet som vi ska ta upp, Sheikhen säger att det samlar alla tidigare exempel, är att den islamiska religionen är byggd på en korrekt troslära och goda uppföranden som korrigerar själarna och intellekten och andra former av bevis, och att islam är fritt från alla former av vidskepelser. Det är en annan sak som islam gör. Islam befriar intellekten och psyket från att fästa sig vid olika vidskepligheter. Än idag så ser man en stor del, även ett land som Sverige som säger att de är ateister och så vidare, de befäster sig vid astrologi, vid att tolka olika omen. Man får inte gå över den här brunnen, man får inte gå över den brunnen, man får inte gå under en stege, man får inte tappa en spegel, man får inte lägga nycklarna på bordet, man måste göra det här, man måste göra det. En svart katt springer över vägen. Folk är helt fästa av olika vidskepligheter som inte har någon som helst effekt överhuvudtaget. Någonting som bara har uppstått i folks egna psyken. Islam befriar människorna från det här. Islam fäster tjänarens hjärta vid Allah subhanahu wa ta'ala. Och vet att all skada och all nytta endast kommer från Allah subhanahu wa ta'ala. Och att det här, de här vidskepligheterna som folk tror på, är inte någonting som har egentligen någon som helst effekt. Det här är någonting som också tyder på vilken perfekt religion islam är. Så summa summarum, att den här religionen är en perfekt och omfattande religion som omfattar troslära, hur man ska uppföra sig sinsemellan, hur man ska dyrka sin herre, transaktioner människorna sinsemellan, och politik och straffrätt och domstolsprocesser och allting annat. Så avslutningsvis så vill jag säga att den här kunskapen som vi studerar islams vackra sidor, det är ingen teoretisk kunskap som ska vara nedskrivet på ett häfte som man ska kunna rabbla upp de här 21 punkterna som jag tidigare nämnt. Utan det är en kunskap som är till för att praktiseras. Och om vi muslimer verkligen hade praktiserat bara de här 21 punkterna som jag nämnt, och det finns så många andra saker i sunnan, på Koranen och sunnan, som också tyder på islams perfekthet, så hade man sett att situationen för muslimerna hade varit en helt annan i det här landet. Och man hade sett otroligt mycket personer vilja bli muslimer. Men tyvärr, den bilden som ges i media och den bilden som många muslimer besannar genom sina dåliga handlingar är inte det här som islam kallade till. Och muslimerna lever inte upp till det här som profeten sallallahu alaihi wasallam kallade till. Men om muslimer verkligen hade gjort det och visat det här sanna beteendet, den här sanna sidan av islam, så wallahi, det hade satt helt annorlunda ut i Sverige idag. Och man hade sett de 500 000 eller vad det är för någonting, muslimer som bor i Sverige, som några som förebilder förebilder i transaktioner, förebilder när man lånar, förebilder hur man tar hand om sina föräldrar, förebilder hur man ska uppfostra sina barn, förebilder inom forskning, förebilder inom alla samhällets aspekter. Men tyvärr är det tvärtom idag, och muslimerna lever inte upp till vad islam verkligen är. Så se inte det här som någon praktisk, teoretisk kunskap, utan någonting som är praktiskt. Någonting som man ska handla i enlighet med, och att man ska även sprida till andra. Så att muslimerna först och främst praktiserar sin religion på ett korrekt sätt. Och även att man försöker sprida det bland icke-muslimer, att de ska lära sig om islams sanna budskap. Det här var allting jag hade att säga om den här boken. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.